Det handlar om brittisk feelgood och en lärd renässansherre. I augusti månads talbokstips från Elisabeth Nordlander på Löddeköpinge bibliotek.
Den första boken som jag tänkte tipsa om heter Bland hittegods och vilsna hjärtan och är skriven av Helen Paris. Och det är en feelgood-roman. Formatet är talbok med text och inläsare är Toya Westberg och den här boken är 12 timmar och 22 minuter lång. Den här väldigt, väldigt mysiga boken handlar om Dot. Hon har vigt sitt liv åt att jobba på hittegodsavdelningen för Londons kollektivtrafik. Och hon tar det här jobbet med att sortera och återbörda människors försvunna ägodelar på största blodiga allvar. Men såklart så stundar förändringar, både i arbetslivet och privat för Dot. Och en dag när en belevad äldre herre vid namn Appleby kommer in för att fråga efter en borttappad kappsäck där hans bortgångna hustrus portmonnä låg, så tar då Dot på sig den här uppgiften.
Låter som en riktig feelgood-roman det här.
Det här är väldigt klassisk feelgood. Och jag tänkte läsa en liten bit ur boken. Min jobbpendling består av ett tåg, två bussar och en rask promenad uppför Baker Street. På väg till jobbet håller jag alltid ögonen öppna. Jag kan inte hjälpa det. Det är en yrkesskada. Jag vet när något är på väg att tappas bort, på väg att gå förlorat. Det blir liksom en tystnad, en paus. Jag kommer på mig själv med att vänta på den. Kvinnan i den koriandergröna kappan, fyra säten framför mig på bussen, håller förvisso reda på sin väska. Men hon har ingen som helst koll på sin sidenscarf som glider ner från axlarna och lägger sig över ryggstödet bakom henne. Hennes granne, en tjej med imponerande stora hörlurar på sig, lägger lyckligtvis märke till det och lämnar tillbaka den till henne. Sen har vi den unge mannen med sin splitternya portfölj med ett fyrkantigt avtryck av hans matlåda i det mjuka lädret. Om några veckor kommer han att överge matlådan för att passa in bland grabbarna, så måste man gå till puben på lunchen och bjuda på den första rundan. Inte sitta ensam och äta sina smörgåsar. Men än så länge är han grön, hoppfull. Fast han håller för hårt i portföljen. Det är ofta då som saker kommer bort. Som vanligt är jag först på jobbet. Jag går in och brygger mig en kopp lapsang i det som kallas för personalköket. Det är bara en kokvrå längst in på kontoret med en vattenkokare och en gemensam låda med tepåsar. Jag har eget löste med mig. Men vår chef Brian är i alla fall generös, om än alldaglig med kexen. Jag undrar om den där trevliga Mr. Applebys kappsäck har kommit in. Jag sätter mig bakom kundtjänstdisken och loggar in på datorn. Om chauffören på en Londonbuss hittar något kvarglömt förvaras det på Arrivas bussdepå i 3 dagar innan det kommer in till oss.
Hon är väldigt beskrivande. Alltså det är mycket detaljer, koriandergrön till exempel, det har jag aldrig hört förut.
Nej men precis, hon är observant och hon lever hela sitt liv genom de här föremålen som hon viger sitt liv åt att få komma till rätta igen. Därför att saker och ting har ju inte fallit på plats för henne innan. Det här är verkligen en jättefin och väldigt rörande feel-good-berättelse om att hitta sin plats i livet.
Och din andra bok?
Då ska vi se, pressla lite. Den andra boken som jag tänkte tipsa om heter Bara på besök och är skriven av Beth O'Leary. Det är också en feel-good-bok. Det är en talbok med text. Inläsare heter Malin Halland och boken är 12 timmar och 35 minuter lång. Den här boken handlar om Eileen och Lina som byter liv med varandra. Lina, hon är en högpresterande konsult i London. Men det senaste året så har hon jobbat som hårdast med att hålla sorgen från sin systers bortgång ifrån sig. Hennes syster har dött i cancer. Och systerns död har dessutom gjort att Lina och hennes mamma har fått det jättesvårt i sin relation. Så deras relation är väldigt ansträngd. Och det finns jättemycket mellan dem som är osagt, som hotar att ta sig upp till ytan. En dag så får Lina en ångestattack på ett väldigt viktigt jobbmöte. Och då tvingar hennes chef henne att ta ut semester. Samtidigt så har Linas mormor Eileen bestämt sig för att hon vill hitta en ny man i sitt liv. Men den lilla byn där Eileen bor har inte jättemånga passande män i hennes ålder där. Så lösningen blir då att Eileen byter plats med sitt barnbarn Lina. Så mormor flyttar från lilla byn in till London och barnbarnet flyttar från London till den här lilla byn. Så att om man har sett den här feelgood-filmen The Holiday så känner man igen den premissen att byta liv med varandra. Och jag tänkte läsa ett avsnitt i boken när mormor Eileen precis har anlänt till London och träffar sitt barnbarns bästa väninna. När Bi sveper in i lägenheten får jag knappt fram ett ord. Hon är utan tvekan den mest glamorösa människa jag någonsin har träffat. Hon är otroligt vacker, trots, eller kanske på grund av, att hennes ansikte är asymmetriskt. Det ena ögat sitter något högre än det andra och munnen är lite sned. Hon har vacker ljusbrun hy och spikrakt glänsande hår som faller som det mörka vattnet i en sluss. För ett ögonblick försöker jag föreställa mig hur det skulle kännas att vara så ung och vacker. Man skulle kunna göra vad som helst, tror jag. Efter en halvtimme med Bi har jag till min förundran fått lära mig att så tydligen inte är fallet. Det finns inte en vettig man i den här förbannade staden, säger Bi och fyller på våra vinglas. De är skitstövlar allihop. Ursäkta mitt språk. Lina brukar alltid säga att det finns bra män där ute, att man måste kyssa några grodor. Men jag har hånglat med amfibier i snart ett år nu och jag börjar ge upp. Hon betonar de sista orden med en rad stora klunkar vin. Förlåt, det är inte meningen att avskräcka dig. Det är kanske bättre utbud när det gäller män över 70. Det tvivlar jag på, säger jag modfälld.
Det verkar vara en feel good roman med en hel del sorg också, både på det ena och andra sättet.
Ja, alltså väldigt mycket känslor överhuvudtaget. Jag skrattade och grät när jag läste den här boken. Och den innehåller verkligen allting som en riktigt bra feel good roman ska innehålla. Det finns till och med en jättehärlig hund med. Och då har man prickat in alla boxar på listan.
Men båda de här två första är brittiska författare och det är feel good romaner. Påminner de om varandra?
Ja, men på många sätt så gör de det, absolut. Och det finns ju någonting väldigt tryggt i att läsa feel good böcker, därför att du vet ju att oavsett hur sorgligt det är för tillfället så kommer det att sluta lyckligt.
Den tredje boken, det är något helt annat.
Ja, om man nu har läst två stycken feelgood-böcker så kanske man känner sig sugen på att hugga in i någonting annat. Och då kan man med stor behållning läsa Gutenberg-galaxens Nova av Nina Burton. Och det är en essäbok, facklitteratur alltså. Och den finns som talbok. Och inläsare är Inga Pyk. Och den är 12 timmar och 40 minuter lång. Och den här boken finns även som punktskriftsbok. Den här essäberättelsen handlar då om Erasmus av Rotterdam. Och det handlar om renässansen, om de här stora, stora förändringarna som skedde då. Och den här otroligt produktiva författaren som han var. Och den är lärorik, men på ett väldigt behagligt sätt. Man får läsa allting med ett väldigt vackert språk, väldigt flytande. Så att man blir nästan invaggad i all den här otroliga kunskapen som Nina Burton förmedlar till oss. Det blir då en djupdykning in i böckernas värld, kan man säga. För det här är ju då en tiden som tryckpressarna verkligen börjar arbeta. Och det blir en fantastisk historielektion om en tid som jag har väldigt lite förkunskap om. Och den här berättelsen om Erasmus av Rotterdam, där man får veta mer om hans liv, när man kanske egentligen bara känner till honom som namnet på Erasmus-stipendiet, det här utbytesprogrammet för universitetsstudenter. Nina Burton fick Augustpriset för den här boken 2016.
Och Nina Burton, hon har också sommarpratat för några år sedan.
Ja, och hon har skrivit många andra böcker. Så att, tycker man om den här så har man mera att läsa. Det här stycket heter Stilen bakom allt. Egentligen var det riktigt bra att han kände sig instängd och isolerad i Cambridge. När inget händer kan något varaktigt födas, eftersom tankarna hinner fördjupas. och så blev det vid hans skrivbord. Hans rum var faktiskt helt rätt miljö för den bok han skulle skriva om stil. Två stora fönster visade det yppigt gröna landskapet vid en slingrande käm, medan ett litet fönster åt andra hållet vette mot en kvadratisk klostergård. Han rörde sig alltså mellan det böljande och det ordnade, som mellan språkets skiftande valörer och grammatikens struktur. Som författare behövde han båda delarna. Liksom naturen och livet handlar litteraturen ständigt om samma saker. Men även den måste kunna varieras. Alltså borde stilen ha lika många nyanser som träden och molnen, så att världen fick oändliga facetter att brytas igenom. Allt var sagt och måste ändå sägas igen, fast på nya sätt. Så ungefär tänkte han väl där han vankade mellan sina fönster. Det var stilen som skilde skönlitteraturen från bruksprosan och från de banala historier som totades ihop lika snabbt som de glömdes. Deras schabloner speglades redan i träsnittsillustrationerna. En strand eller en stadsmur betydde avsked. Ett hjärta i en kista betydde trohet. Han avskydde schabloner som tunnade ut språket. Författare borde kunna formulera sig både koncist och uttrycksfullt. Varför till exempel bara skriva "staden förstördes"? Istället kunde man beskriva hur elden löpte genom tempel och hem som brakade ihop under barnskrik. Man skulle måla scenen så att läsaren såg den framför sig. Och varför inte se vad som hände då ett prosastycke gjordes till poesi? Gärna i olika vassmått eller omvänt. Ivrigt började han ge en fors av exempel, både nyskrivna och från litteraturen. Han ville framförallt att man skulle ge det allmänna sina egna drag. Precis som en människa känns igen på rösten borde hennes personlighet visas av stilen. Därför måste språket vara så smidigt att alla fick svängrum i det. Om det skulle spegla olika sorters människor kunde kökens, badstugornas och färgeriernas språk vara lika användbara som läkarnas. Allt berodde på sammanhanget, som ibland kunde kräva både låga och främmande ord. Synonymer och variationer var viktiga just för att de inte var identiska. Alla hade egna övertoner. Kort sagt, stil handlade inte om utsmyckning, utan om något långt djupare och viktigare. Orden var tankarnas kläder. De kunde vara värdiga, lediga eller utmanande. De kunde vara gammalmodiga, klassiska eller moderna. De kunde framhäva eller dölja, känna sträva eller mjuka, ha lysande eller dova färger. Och precis som kläder kunde de visa rikedom och status.
Ja, vilket språk hon har.
Ja, men visst är det härligt ändå. Det finns någonting väldigt berikande med att läsa den här boken. Man känner sig lite klokare och lite lyckligare faktiskt över att det finns någon som har skrivit en sån här fantastisk bok som man får nöjet att läsa.
Avslutade bibliotekarien Elisabeth Nordlander på biblioteket i Löddeköpinge. Och böckerna hon tipsade om var Bland hittegods och Vilsna hjärtan av Helen Paris, Bara på besök av Beth och Larry, samt Gutenberg galaxens nova av Nina Burton. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.